Hej och välkomna till podden om den hållbara chefen med mig, Linda Högbacka. Och nu är jag i studion för att spela in en ny säsong av denna podd, vilket känns jättekul. Och jag har en gäst såklart, Daniel Oddhammar, grundare och affärsutvecklare på Generation Waste.
Hej, tack så mycket. Kul att få vara här.
Välkommen, jag är så glad att ha dig i studion.
Jättekul.
Ja, du, jag har ju haft den här podden ett tag och pratat mycket om personlig hälsa. Som hos ledare då såklart. Men nu tänkte jag även att vi skulle prata om planetens hälsa den här säsongen. Så att det blir både det personliga perspektivet men också det ekologiska kan man väl kanske kalla det.
Spännande. Det känns som det behövs mer än någonsin just nu. Så det är väl perfekt.
Ja, eller hur? Det hänger väl ihop också får vi komma in på senare. Men först tänkte jag att du skulle få presentera ditt företag och lite vem du är.
Nej, men jag heter Daniel Oddhammar och fyller faktiskt 50 år i år och är kock i grund och botten. Började arbeta som kock i början på 90-talet. Gick Ester Mosessons gymnasium här i Göteborg. Jobbade till en början på lunchrestauranger för jag ville bli fotbollsproffs. Det var mitt stora mål när jag var ung. Men sen så tyckte jag det var så roligt med matlagningen så att jag fastnade på mycket fine dining-restauranger. Jobbat på Sjömagasinet och Linnea bland annat. Jag har varit med och tävlat lite i matlagning. En tävling som heter Guldfisken. Så att jag tog liksom tävlingsinstinkten från fotbollen till kockyrket då.
Mm. Ja, men så kan man göra.
Så det var liksom min start. Sen så öppnade jag min egen restaurang när jag var 25 år. Apropå hållbarhet. Och det var ju en tuff resa. Men en väldigt bra sätt att lära sig att driva företag. Och jobba med ekonomi och ledarskap och organisation. Så det var en bra skola.
Ja, det förstår jag. Du, Generation Waste, vad är ert mission? Säger jag nu utan att veta om ni har ett mission på det sättet, ja, men det känns så.
Vår vision är faktiskt zero waste. Tänker jag kan låta lite pretentiöst, men jag tänker att vi hjälper hotell, restauranger och offentliga kök att minska sitt matsvinn. Så vi har byggt ett digitalt mätverktyg och så jobbar vi med utbildningar kopplat till systemet då. Och lite varför jag startade bolaget var väl en form av frustration kan man väl säga. Jag började mäta matsvinn 2012 och då fick jag liksom inte tillbaka någon återkoppling. Och jag vill att alla kockar ska förstå ekonomi och hållbarhet praktiskt i ett kök. Så det var lite därför vi startade bolaget då. Men det vi vill göra är att vi vill minska klimatavtrycket i olika typer av kök. Och kanske på sikt även i hemmen då. För det slängs ju otroligt mycket mat vilket är sånt resursslöseri tycker jag.
Bra där. Jag har ju spanat in ert företag. Jag tycker det är sjukt imponerande.
Ja, vad kul. Ja, men det har väl varit en, och jag ska också säga att det har ju varit en, vet vi alla som driver bolag, det har varit en tuff resa. Vi hade ju en startat 2018 och började lyfta lite 2019 och 2020 kom en pandemi med alla våra kunder så det var mycket paus som hamnade på pausknappen där liksom. Men vi räddade ut stormen och kommer tillbaka starkare än någonsin.
Det är bra. Du, i början av en podd tycker jag alltid det är så svårt för att man får så här 10 000 trådar så tänker man jag måste komma ihåg alla de här grejerna för det är så sjukt intressant att prata om. Men jag tänker att jag börjar med din t-shirt.
Ja,
show some fucking respect.
Ja. Visst är den cool?
Den är ascool. Ja. vad tänker du? Vad betyder det? Vem ska vi respektera?
Nej, men vi tog hjälp av en reklambyrå som heter 2028 som sitter i Göteborg. Och när jag kom in i deras entré vid ett möte, första möte, då hade de en tavla där det stod liksom att men allting utgick från fucking liksom. Alltså read your fucking books och allt sånt där. Och jag kände väl en frustration sista två åren. Tyckte att allting går för långsamt. Vi pratar om miljöförändringar och klimatpåverkan men det tar för lång tid. Och vi är ju en bransch som är ganska det är tungrot. Man är inte van vid system så mycket och framförallt inte utbildningar. Så att jag kände en frustration i att det tog för lång tid och också att vi respekterar inte de människorna som sliter med att få fram så fina råvaror varje dag. Jag brukar säga det att de flesta människorna som odlar egna grönsaker slänger sällan det, utan det är som en små bebisar. Men när vi får hem och beställer grönsaker från någon annan så är det liksom, då har vi tappat respekten. Så där var liksom tanken till show some fucking respect.
Mm. Bra, fint. Jag relaterar gärna till, jag har släkt på Kuba. Som ju är ett av världens länder som har lägst avtryck.
Ja.
Och jag tänker alltid på det när jag är där, att de gör ju, behandlar maten helt annorlunda än vad vi gör.
Ja.
Det kan ju hänga ihop med att det inte finns lika mycket.
Nej.
Men Jag vet att när jag såg en slakt av en gris en gång, så tänkte jag att det här kändes ju liksom ändå värdigt på något sätt, att man använde allt, varenda liten bit. Så även om jag själv inte vill äta grisen, så kände jag att om jag någon gång skulle äta den, så vore det nog här på Kuba, för det känns liksom, ja, som att man verkligen, vad ska man säga, hedrade djuret.
Vi har ju tappat mycket av det som, jag tror det som de gör på Kuba, det var det vi gjorde i Sverige för liksom 100 år sedan. Jag brukar prata om min mormor som föddes 2021 i Norge, jättefattigt, och fick fly till Sverige från under andra världskriget. Och de hade ju ingen mat i Norge då. Det är inte så himla många år sedan. Och idag står vi ett överflöd, och vi saknar liksom kunskap och förståelse för hur det ser ut. Och jag tror, precis som du säger, pratar om Kuba här, hur ser det ut i andra länder? Det oroar mig jättemycket. Och vi behöver lära oss av de människorna som inte har så mycket.
Precis. Och det är liksom, min farfar flydde från Finland hit, och han och min farmor också. Och jag har just när du säger mormor, så har jag liksom ganska ofta tänkt så här, hur blir jag mer som mormor, och vad hände mitt emellan, alltså våra föräldrars generation? Aha. Vad hände liksom där, funderar jag ganska ofta på. För att min mormor, morfar och farmor, farfar för en del, var ju helt självförsörjande på grönsaker och hade ju en helt annan inställning till mat. Man liksom lyxade till det med vissa grejer och sådär. Men om man, ja, nu du vet, kvalitet på allt från lakan till skålar. Men vad hände sen?
Jag tror jag är född på 70-talet, 74, och mina föräldrar har varit den generationen som har haft det bäst av alla, födda på 50-talet, efterkrigstiden. Så de har haft det väldigt bra, så min utveckling och min uppväxt är ju bara fyllt av nya råvaror och resor, och allting har varit möjligt. Men nu har vi kommit någonstans till att vi måste backa bandet och förstå hur gjorde de förr. Och inte bara liksom med, om jag tänker med kläder och med mat, och det är så mycket som vi kan påverka. Och jag tror det, pratade om Finland där, jag fick höra att Finland har till exempel en mycket större blodbank än vad vi har i Sverige, vilket innebär att de är ju förmodligen då vana vid krig tidigare än vad vi svenskar. Vi har inte varit i krig på 150 år, och det säger rätt mycket om att man är förberedd. Nu ska inte jag måla fan på väggen, men jag tycker ändå att det är intressant.
Ja, men det är intressant, absolut. För det blir ju att bara anta att saker kommer någonstans ifrån hela tiden, gör ju också att man är ganska oförberedd.
Ja. Och vi är väl till 50% självförsörjande, så att men jag känner hopp om framtiden. Jag tycker det, när vi möter våra kunder, så tycker jag att jag känner att de tycker att det här är, men nu kör vi liksom. Och under många år när jag träffade kockar i början då, så sa alla, men vi slänger ingen mat, vi har inga problem här. Jag är ju kock själv, så jag vet att det slängs mat. Jag själv slänger mat ibland, så att jag vet att det finns ett problem. Men nu upplever jag sen mitten på 2023 att folk inser att okej, vi har ett problem, vi behöver hjälp. Och det är positivt.
Men du började ju då som sagt i restaurangbranschen. Ska vi ta oss tillbaka lite grann till den tiden? För jag har ju haft en annan person i podden, Sofia Olsson, B. Olsson, ja, som har pratat en del om restaurangbranschen och hur arbetsmiljön och så har sett ut och ser ut där. Hur var det då när du började jobba och jobbade?
Så när jag började, så till en början kan jag säga att mina föräldrar var inte helt överens om att jag skulle få gå restaurangutbildning, för jag hade det ganska lätt för mig i skolan och tyckte att jag skulle välja liksom inte en yrkesförberedande linje till exempel. Det var ju inte så fint att vara kock då i början på 90-talet. Men det var hårt, och man fick ju oftast utskällningar, och framförallt så var det ju så långa arbetspass. När man började jobba på fine dining i restauranger, så kunde man ju liksom jobba 4-5 långvakter på en vecka, och det är ju inte hållbart i längden. Men sen så upplevde jag att jag har alltid tränat väldigt mycket, så jag tror att jag ser väl en tendens och en trend att man idag tränar mycket mer. Förr kanske man gick ut och tog ett par öl efter jobbet, och nu kanske man mer fokuserar på att träna då. Så där ser jag en stor skillnad, och även ledarskapet här. Du pratar om Sofia B. Olsson som är med i det här nätverket. Med ett nätverk som handlar om att hur vi är beteras i branschen, alltså att vi liksom inte ska kränka varandra, att vi är schyssta mot varandra, och framförallt att få in mer kvinnor på ledande positioner i restaurangbranschen, det tycker jag är jätteviktigt. För någonting vi kan se med vårt system, så där man har en kvinnlig köksmästare, så går systemet snabbare att implementera, för man tar med sig hela gruppen på ett annat sätt, så det tycker jag är väldigt intressant.
Har ni märkt det alltså?
Ja, det är en liten spaning som jag har.
Det var ju väldigt spännande.
Oh.
Ja. Ja, men du började som kökschef någon gång också där, eller?
Ja, jag började som kock från början och sen så jobbade man den hårda vägen upp och sen så blev man souschef som det heter, som är under kökschefen. Och sen så blev faktiskt mitt första kökschef, jag började på min egna restaurang på Magasinsgatan som heter Bliss i början på 00-talet.
Det känner man igen.
Så det var mycket influenser från New York och sådär. Så men det var också där som jag jobbade ihjäl mig kan man säga. Jag jobbade för mycket och då gick in i väggen typ 1,5 år senare. Men då pratade man inte så mycket om det här med psykisk ohälsa och att man gick in i väggen. Jag touchade väl väggen kan man säga. Jag var borta i 3 månader. Jag kom tillbaka och sen så hoppade jag av för jag kände att det var ohållbart då. Och då hade vi öppnat en restaurang till och jag hade småbarn och sov lite för lite, slarvade med träningen och slarvade med kosten. Och så det var lite den, det var då min resa att starta ett bolag igen som var hållbart tror jag började faktiskt 2003-2004.
Just det. Och hur var den upplevelsen, alltså att nästan gå in i väggen, vad hände?
Nej men jag tappade, det här låter sjukt, men jag fick ju typ först panikångest, jag fick bara kändes att jag kommer dö, som säkert många känner igen, men framförallt så tappade jag minnet. I ett kök så håller man ju väldigt mycket, man har väldigt mycket i huvudet, inte bara beställningar men också för mig var det ju ekonomi och personal, men jag tappade minnet, jag glömde koder och sånt. Och det är nu då 30 år eller 25 år senare så kan jag fortfarande ha problem med koder, vilket är helt otroligt. Mm. Men det är ju ett sätt som, det var det som påverkade mig då. Men mitt tips jag fick av en allmänläkare var att gå ut och röra på det och börja gå. Och sen så ja, fick man lite balans och lite tid att reflektera. Då, så att, men det här är ju som sagt några år sedan. Men att träna, jag har en kompis med som brukar säga rätt träning, rätt tanke och rätt kost. Så brukar man, det är en bra devis för att lyckas i livet.
Det är en riktigt bra devis, verkligen. Har du, för jag vet att vi har pratat om det här innan med några stycken om att man blir ganska orolig att det ska hända igen. Känner du så eller kände du så? Liksom, för att jag kan tänka, på en del har jag märkt att det håller i sig ganska, liksom, nästan livet igenom att man liksom aktar sig för väggen. Liksom sådär. Hur känner du för det?
Nej men så är det och jag tror att jag har ju inte liksom åkt dit igen men jag känner så fort jag jobbar för mycket vilket är lätt att göra. Det kan alla relatera som har en startup eller ett nystartat företag. Men så länge jag tränar så håller jag mig. Liksom. Sen har jag också gjort så att jag har jobbat jättemycket timmar och kvällar och helger och sådär. Men jag känner att jag börjar och försöka och nöja mig good enough någonstans. Liksom, och insett, och nu är fler i bolaget med så att allting hänger inte på mina axlar. Men för att svara på din fråga så ja, men jag känner signalerna när de kommer och då försöker jag tänka mig för.
Mm. När jag startade den här podden då var det en ökning av antalet sjukskrivningar på grund av stress ökningen var 400%. Mm. Och nu har det kommit nya siffror och ökningen ännu högre. Mm. Och ja, det säger väl sitt om att det här är liksom extremt vanligt ändå och vi pratar ju mycket om det, det gör vi ju. Men
jag tror mycket handlar om, jag har lyssnat på den här podden innan och jag tycker mycket handlar om, för mig handlar mycket om reflektion. Jag försöker att ja, men ta ledigt, jag var uppe i fjällen med min familj förra veckan och det här med tid för reflektion, jag tror att det är viktigt och sen tror jag det här med good enough, vi arbetar ihjäl oss för att vi blir aldrig nöjda med det vi gör. Jag är också ganska självkritisk men någonstans så får man, jag tror man ska bli bättre på att ta emot ett bra jobbat eller tack så mycket och vara lite mer tacksam för det man har. Man ska hela tiden framåt och det kan bli bättre och sådär. Att tacksamhet känner jag är en viktig del för mig. Att jag får frisk och att jag har ett jobb att gå till. Utan det kan kopplas ihop med hållbarhet. Men för mig är det liksom med reflektion och dra ner tempot. Jag är 50 nu. Jag ska jobba kanske i och blir minst 15 år till. Då får man försöka hålla hela vägen.
Mm. Ja, det där känner jag igen när jag insåg att det var 30 år kvar.
Ja, ja,
då var jag så här,
hur gammal är du?
Jag är 45 snart. 45,
ja.
Ja. Så då var jag liksom så här, för man tror liksom att det är så bråttom hela tiden på något sätt. Och sen bara, men vänta nu. Ja. Det är 30 år kvar, alltså om man har tur då såklart. Mm. Men liksom, det perspektivet hade jag inte alls i början.
Nej. Men sen får man också, jag vet inte om du får det, men jag får ju mycket, man har sitt nätverk och så kommer, jag hade en kille som heter Aron som hjälpte mig. Han sa så här, men Daniel du springer inte ett 100 meters lopp, du gör ett maratonlopp. Och den har jag tagit med mig, att det tar tid att bygga ett bolag, det tar tid att starta någonting och få det funka. Så jag tänker att ofta så har vi väldigt, väldigt bråttom, allt ska ske nu.
Mm.
Är väl en känsla.
Mm. En lite mer filosofisk fråga, tror du att man springer mot något eller från något när man är på den här springturen?
Jag tror man, man springer ifrån något ibland mer, tror jag. Man säger att man springer väl till något i ett mål, men jag tror ibland man kan försöka springa från sig själv, och så inser man att jag är kvar. Och framförallt, men något som jag har lärt mig är att jag försöker att omge mig med människor som ger mig energi. Det är någonting jag har tagit med mig genom åren. Ibland när jag är trött och sliten, då har man förmåga att sugas åt sig av andra människors dåliga energi. Och där försöker jag liksom då får jag pausa de människorna, och så får jag umgås med dem som ger mig energi, som min familj och min fru.
Ja, men det är ju fint.
Och komma ut i naturen, alltså det låter klyschigt, men alltså ut i skogen och en promenad, och man behöver inte tokträna, för en del är så här, oh, jag ska göra ett triathlonlopp eller jag ska göra ultravasan, det är väl jättefint, men man kan också hitta balans i det. Jag tror balansen i livet är det jag försöker hitta.
Jag tycker inte det är klyschigt med skogen dock, för att det är till och med bevisat att det där gröna, den gröna färgen liksom gör någonting med...
Man får energi och...
Ja, precis. Jag var också i fjällen nu, precis. Och det är ju också något så här, ja men berget, man bara... Det, alltså man blir ju helt så här stilla på något sätt, tycker jag, när man är framför det. Det behöver inte vara så speciellt höga berg.
Det är tyst och man har mycket snö och det är ett skönt lugn alltså.
Mm. Och så just själva berget där, att det bara står där och stått där i evigheter.
Ja.
Det tycker jag är otroligt avslappnande.
Ja. Åker du skidor eller längd eller slalom?
Ja, både två.
Båda två? Ja, härligt.
Ja. Mm, det är väldigt härligt. Du då?
Ja, jag åker slalom. Jag åkte Telemark förut, men det är inte så många som gör det längre. Men man kanske ska ge sig på det igen.
Ja, eller hur? Ja, jag funderar också ett tag på det. Jag funderar lite på snowboard och allt möjligt.
Ja.
Men du, nu den här springen från sig själv måste jag ju gräva lite i, känner jag. Vad betyder det?
Men jag tror det handlar om ens egen självkänsla väldigt mycket. Jag hade när jag var yngre, men fortfarande, jag är väldigt sällan nöjd med det jag gör. Det är också en drivkraft, att man kanske är en driven person och man är en entreprenör. Men jag försöker att bli lite mer nöjd med det jag gör. Att man liksom gör någon form av, den här veckan gjorde jag det som var jäkligt bra, nästa vecka ska jag göra det här. Men det är lätt att känna att man hela tiden, jag hann inte det och jag missade det. Och så blir det liksom en negativ feedback till sig själv på något sätt. Jag försöker liksom att se, men det här gjorde vi bra nu, och sen också försöka se kanske lite större horisont, jobba liksom för 3 månader eller 1 år, och försöka liksom kanske även titta framåt 5 år eller 10 år, vart man vill vara då. Men en sak som jag ska ta med som är viktig, det är som livsnjutning. Man glömmer ibland att man ska gå ut i skogen och vi ska träna, men att njuta av ett glas vin eller en god bit mat, eller för mig är det liksom livet, det ger mig också mycket energi.
Ja, håller med om det. Och mat är ju väldigt härligt på alla sätt och vis.
Ja.
Verkligen. Jag tycker att det är något som liksom jag har förstått mer på senare år faktiskt. Det här hur otroligt avslappnande och hur mycket rekreation man får från att äta.
Mm.
Det är glatt att tänka på det också, eftersom att det också är gott.
Ja. Och olägna grönsaker. Man kan ju grodda i köket eller bara se någonting växa och sen ta hand om det. Det tycker jag, då blir det också en dimension på maten som är fantastisk.
Mm. Jag är aningen för stressad för det. Fortfarande.
Men jag hörde din andra podd att du börjar jobba så tidigt. Hur funkar det när du jobbar så? För det är också intressant när man är som mest proaktiv i arbetet.
Ja. Precis. Ja, men jag börjar ju extremt tidigt. När jag vaknar så är jag liksom klar i huvudet och så börjar jag titta i mejlen och ordna upp saker och sådär.
Mm.
Det löser sig självt för mig, vilket är bra, för att jag blir väldigt trött sen framåt eftermiddagen, så jag får liksom inte något gjort. Så här. Mina barn vet till och med att efter klockan typ 4 så är det ingen del att fråga komplicerade frågor, för då är jag bara så här, va?
Är du klar?
Då är jag klar.
Men jag känner igen det. Jag är också mest produktiv på morgonen, och framförallt ibland, det kanske inte man ska rekommendera, ibland kan jag vakna typ så här 4:30 på morgonen och vara helt superklar. Då sätter jag mig upp och så skriver jag ner det jag har kommit på. Sen kan jag gå och lägga mig igen, men ofta så, och då kan man andra sidan ta kanske en tidigare hemgång om man går upp tidigt.
Ja, men precis. Det gäller ju att hitta sina små knep.
Ja.
Men du, när du var, du hade väl ett antal medarbetare, antar jag, där på Bliss och sådär. Hur har du gjort liksom för att se till att de håller? Hur har du försökt att vara en förebild?
En bra fråga. Men redan där så vet jag att vi tränade mycket, och det är klart att det kan bli mycket fest när man jobbar i restaurangbranschen, men jag tyckte att vi var bra på att skapa saker utanför jobbet som kanske inte hade med alkohol att göra, till exempel. Men för mitt team idag så pushar jag mycket att vi liksom, vi pushar varandra till att träna, och vi skickar liksom in i någon sån här snap eller vad sån här SMS-slinga att ja, men nu har jag kört ett pass eller nu har jag varit och tränat och sådär. Att vi, jag blir peppad av att någon annan har tränat. Då får jag liksom en kick att ja, men nu måste jag också komma igång liksom. Sen det här med friskvårdsbidrag och att vi, men jag tror man ska leva som man lär. Om jag säger, jag tränar ju tidigt på morgonen. Jag är uppe 5:45 och tränar för att lugnt på gymmet. Och när jag kan säga att jag har varit tränat så säger jag att det tänder liksom en gnista att oj fan, han tränar så tidigt. Och då kan jag också ge mig av och träna på eftermiddagen eller på dagen då kanske.
Just det.
Föregå med ett gott exempel låter väl lite klyschigt, men jag tror att det är viktigt.
Mm. Och om du, nu är det ett antal nya kockar på ingång såklart i krogbranschen. Dina bästa råd till en sån person som precis ska starta upp i det här jobbet?
Ett bra tips är att läsa lite mer böcker om ledarskap och om olika filosofier. För ofta så läser vi, jag ska inte säga generalisera alla kockar, men man har väldigt mycket kokböcker hemma. Men så läser man ofta sig bara på bilderna om man tycker att det är häftiga uppläggningar och god mat och sådär. Men om man börjar laga någon annans recept och ta till sig någon annans filosofi kring varför man har gjort den här boken. Dels med kokböcker men även med självledarböcker och böcker som människor som har skrivit som man är intresserad av. Det tycker jag är ett bra tips. Och sen ha inte för bråttom. Det tar tid att bli en duktig kock och ni som jobbar som hantverkare eller oavsett vad man jobbar med så erfarenhet, det byggs ju på hela tiden på något sätt. Men jag hade väldigt bråttom mellan 20 och 30. Allt skulle göras liksom. Men man insåg när man var 30 att vänta nu, vi har några år kvar så att ta god tid på oss. Sen omge sig med ett bra tips att ta med, hitta en mentor, en eller flera, som man kan ha någon att bolla med. Och kanske någon då inte som är ens familj utan någon utifrån då som kan vara lite objektiv. Det tycker jag är bra.
Mm. Ja, jättebra tips. Verkligen. Jag funderar också, det här är ju liksom ingen nyhet, men när man tittar på sin egen tidslinje, du vet, man går ut från någon slags utbildning ofta och så man jobbar, man ska göra karriären, man ska lyckas med allting och man ska köpa alla sina grejer och många får skaffa familj och du vet, den här superintensiva perioden.
Mm.
Den i sig är ju ganska ohållbar, men frågan är ju om det går att liksom göra annorlunda just där.
Nej, men det, jag kommer ihåg när jag fick min första son, då öppnade jag i restaurangen samtidigt, vilket var kanske, ja det var ju tufft då, men samtidigt så då jobbade jag kvällar och fick tid med han på förmiddagarna till exempel. Men däremot så var jag mest pappaledig med mitt sista barn och jag har tre barn och jag kan ångra lite grann att man inte var mer, att man tog chansen att vara hemma lite mer. Det tycker jag är, för den tiden får man liksom inte igen. Men sen också så tycker jag det här med att vara förälder, att man, som min son sa till mig för några år sedan så här, pappa, du jobbar hela tiden. Jag kom hem och käkade middag och sen satt jag med datorn och jobbade på kvällarna. Så sa han så här, du jobbar hela tiden. Och då fick jag en sån här, wow, en tankeställare. Det är ju inte så kul att alltid ha en pappa som bara sitter och jobbar. Så det, av våra barn tror man får en väldigt så, de är rätt bra på en snabb feedback och återkoppling. De är rätt raka så där, vilket jag tycker är skönt ibland.
Mm, verkligen. Mina brukade säga, jag hatar när du jobbar.
Ja, det är, ja.
Men det är också, jag kan också tycka det är lite sorgligt att titta tillbaka på så här stressen när man bara så här stressar till förskolan och så stressa och hämta och så liksom, för i det långa perspektivet så är ju några timmar ledighet eller ett halvårs ledighet extra eller vad som helst ingenting. Man kommer ju lika långt ändå antagligen. Men det var ju svårt att se då.
Jag tror också det som hände mig när jag var ung, det här var ju 2000-talet, när jag gick in i väggen då eller braka så såg jag det så negativt i många år. Jag hade det som en sån där, jag kan prata om det, men nu kan jag känna att jag har format mig som en person och gjort mig mycket starkare. Jag vet ju precis var gränsen går och jag har lärt mig jättemycket om mig själv. Och även gått i terapi i några olika omgångar, vilket jag kan starkt rekommendera. Coachning eller terapi är ju jättebra. Så att det finns hjälp att få, man måste bara hitta sitt sätt. Det här funkar för mig liksom, det tror jag är viktigt.
Mm, verkligen, jag är också en big fan av terapi alltså. Det är riktigt, riktigt bra. En riktig investering.
Bra investering.
Men du nämnde att du startade Generation Ways lite som en motreaktion på ditt tidigare jobb liksom. Hur då?
Men i och med att man hade startat bolag så tidigt och hoppat av så hade man väl någonstans en revanschlust att man ville visa att det kan gå igen då. Men sen så upplevde jag också att jag brinner för utbildningar och jag har haft väldigt mycket elever som har jobbat med mig i olika kök. Jag har ju varit i massa olika kök och jag tycker om att se andra växa och lära mig av dem och se hur deras resa funkar. Men jag tror att att starta ett bolag där jag kunde liksom göra impact för fler än kanske min egen plånbok, utan man kan hjälpa, ja, men hur gör vi liksom för nästa generation? Det är det som jag brinner för. Och när jag växte upp på 80-talet, så 70-80-talet, så hade vi något som hette non-smoking generation, som alla hade t-shirtar. Vi fick inte just börja det. Röka sådär. Den var en klassiker.
Den kommer jag ihåg.
Och där tog jag liksom idén, eller jag och Andreas som startade bolaget, att generation waste, det är väl, det är liksom, det är ju, vi är, jag är ju generation waste, det är ju vi som wastar. Och vi vill ju liksom inte vara den generationen, utan det är liksom det som är budskapet, att till slut kanske vi kommer heta non-generation waste, jag vet inte, men så det var tanken då när vi startade bolaget då. Och som du var inne på i början här, vi pratade om inte bara ekologisk hållbarhet och social hållbarhet, men även ekonomisk hållbarhet. Alltså vi är ju, det är ju tuffa tider nu liksom, att vi slänger mat och både i butiker och i skolkök och hemma, det är ju, det är vansinne. Det gör mig frustrerad faktiskt.
Mm. Ja, det är obegripligt.
Mm.
Det är det. Men när man försöker hemma att slänga så lite som möjligt, så inser man också att det är ett ganska stort jobb.
Ja.
För att då ska man komma på lite nya så här ihopkok som man inte kan innan liksom. Och man bara så här, nu har jag den här biten kvar, vad ska jag med den liksom, och så där. Och saker som inte går att frysa då förstås.
Mm.
Ja, så att det tar ju lite tid också.
Ja, men så är det, men jag tänker, idag finns det så mycket tips att få från sociala medier och allt sånt där, men jag tänker vi, jag ska inte säga att jag är så bra på det, men jag försöker att laga mat tillsammans. Om man är fler än en i köket, så kan man ju komma med, slå sina idéer ihop på något sätt, och framförallt involvera barnen. Och jag tror att man behöver liksom, och jag har en devis i livet som är, det kan inte gå med något helvete. Om man testar någonting och det inte funkar, ja, men okay, det funkar inte, men ofta så gör man någonting som funkar, men vi är så rädda då för att misslyckas, så då gör vi ingenting istället. Så att prova att blanda tomat och salvia och lax. Ja, men det var bra. Ja, men prova då att addera på kapris. Ja, det var också bra. Men curry, detta funkar inte alls. Ja, men då tar vi bort det. Men det är så jag bygger väldigt mycket liksom, mitt sätt att testa olika smakkombinationer.
Mm. Ja, det är ju så man kommer på saker. Och sen, alltså, goda rätter kommer man ju faktiskt på sådär.
Ja.
Det har du helt rätt i. Igår gjorde jag en raggmunk av lite massa olika saker som stod i kylskåpet.
Ja, det,
det blev faktiskt jättegott.
Ja.
Det var första gången.
Steka lite smör och lite olja och ja, det är gott. Mm. Ett annat tips är att man, den här hyllan som är med syltlök, saltgurka, lingon, pickles, den här senapshyllan som man har, det är ju väldigt mycket goda smaker. Så i min värld, jag tycker kapris är jättegott, även saltgurka. Så har man de smakerna utgå ifrån och lite dijon, så har man en bra bas. Så har du en färsk citron hemma och en god olivolja, så har man liksom grunden. Vitlök, citron och olivolja är ju liksom supergott.
Mm, ja, men det är det.
Jag är lite hungrig här nu, snart börjar närmast lunch.
Ja, jag börjar tänka på mitt kylskåp. Jag, bara, jag kanske ska liksom märka upp den här smakhyllan. Så alla vet, här står smakerna.
Ja. Nej, men, för barnens skull. Men också inventera. Alltså, om man tömmer hela sitt kylskåp och sätter fram det på bänken och ser vad man har, så har man, och ett skafferi, så har man extremt mycket mat hemma. Men vi fyller på hela tiden med saker som kanske egentligen inte behövs. Jag tror vi har mer mat hemma än vad vi tror. Så inventera kylskåpet, det är en bra idé. Och frysen.
Mm. Ja, det är spännande. Det märker man när frysen går sönder, som den gjorde för mig.
Precis, då ser man.
Oj,
här
var det mat.
Ja.
Ja, men du, jag har någon slags teori som går ut på att ja, på något sätt så gör vi det mot oss själva som vi gör mot jorden. Ja, vi har varit inne lite på det med odling och hemma och ta hand om maten och sådär. Men jag funderar ändå på om vi kan utveckla det lite. För att alltså, om man, du vet ju det här klassiska med att ju mer man jobbar desto mindre tid har man. Och då hinner man inte komma på någon ny rätt, och man hinner inte ta hand om sin mat, och så hinner man inte laga mat från grunden. Och alltså, det där vet vi ju redan. Liksom. Mm. Men på ett annat plan så tänker jag ändå att det handlar också om inställning. Kanske lite som din t-shirt.
Just det.
Alltså lite respekt. Lite fucking respekt.
Ja.
För sig själv och för planeten. Hänger liksom inte det ihop på något sätt?
Ja, men jag tycker det. Och framförallt så tänker jag, även om man inte har ett trädgårdsland, man kanske bara har en balkong eller en liten bänk i köket, där man så provar att odla någonting, och så inser man, jag tar i hand om det här, de här små fröna, och så vattnar jag dem och så ger dem sol, och så får man, och då tror jag man får en förståelse för hur saker och ting växer. Likadant som vi människor växer. Och jag tror att om man börjar i det lilla och sen försöker liksom att se, okej, nu gjorde jag lite krasse, då kanske jag kan testa att odla lite morötter. och så får man ju liksom ett, jag hörde ditt avsnitt om en kvinna här som hade får till exempel. Du berättade också att du har varit och så här, och jag kan ingenting om får, men jag blev så här, ah, spännande, får, det kanske man ska testa, de kanske kan ge mig energi. Alltså då lär man sig någonting om får, och våga liksom prova, alltså våga, alltså inte bara läsa om saker och ting, men alltså göra det. Alltså gör saker. Åk ut en fårfarm och se hur det ser ut. Och åk ut en odlare som ser en odlar purjolök. Och det ger mig väldigt mycket energi. Mycket mer energi än att gå, ett stor, gå på ICA Maxi en lördag förmiddag när det är så mycket folk. Det ger mig ingenting. Det tycker jag är super...
Det är stressande.
Det är stressigt bara.
Ja, och svettigt.
Och jag och min fru börjar gå upp så tidigt på lördag morgon och åka och handla typ så här vid 7:30. Det är superlugnt.
Mm, ja, men det är ett bra tips. Mm.
Jag vet inte om jag svarar på den frågan som du ställde, men våga prova lite nytt och tänka, om man läser någonting i en bok eller lyssnar på en podd, så kan man liksom ta upp den tråden och se hur har den personen gjort och kanske connecta och så vidare. Det är ett häftigt sätt att lära sig nya saker.
Mm, verkligen. Och jag tänker också den här, om man har inställningen, det kommer hela tiden nytt, alltså jag behöver inte ta hand om för det kommer hela tiden nytt. Om man har det till hela planeten så att säga, så har man väl kanske det lite samma mot sig själv. Och nu är vi liksom här, det blir ingen ny Linda, det blir ingen ny Daniel, och det blir ingen ny planet.
Nej.
Så det är det där jag tycker är ganska spännande att liksom fundera kring.
Men också, jag såg en väldigt bra dokumentär som heter The Blue Zones, som finns på Netflix, där man har mätt vad människor lever längst.
Den har jag sett.
Den är super, ja, det var så inspirerande. Men det handlar väldigt mycket om lite av det som vi har pratat om, men att man också mycket har grundat sig i en kris. Det som kanske var min kris på McDonald-talet har kanske gjort att jag har växt på ett sätt som jag inte kunde ha gjort innan. Men också de här människorna som hade en community, många dansade, man sjöng, man gjorde saker som gav en energi. Så jag tror många är så här, man jobbar gärna hem, hämtar barnen, lagar mat och så sätter sig i soffan. Försök att göra någonting kanske som, ja men gå på en kurs, alltså gör någonting som du inte gjort innan. Det ger mig mycket energi i alla fall. Och så får man vara lite modig och lära sig träffa nya människor.
Precis. Jag hade en liten kris också för några år sedan. Och då kom jag fram, jag tror jag har sagt det tidigare här i podden, men att jag kom fram till att om det inte är kul så är det inte värt det. Nej. Och det låter ju ganska banalt. Det låter så här, aha, men det kan inte, allt kan inte vara kul. Liksom. Men det kan det ju faktiskt. Mm. Min slutsats är att allt kan vara kul.
Mm.
Och är det inte det så får man verkligen tänka till, varför gör jag det här?
Mm.
För att det är klart att det är kul att se förändring i världen. Det kanske också är liksom ett jobb, men det är fortfarande roligt.
Mm.
Så att det har varit min devis de senaste åren och det tycker jag har funkat. För precis som du säger så får man mycket energi av det.
Mm. Jag tänker också att jag får energi av att ge. Vi skrattar en sak, vi skrattar på att morgonmöter av och det ger mig energi. Jag måste ha roligt, jag måste ha människor som får mig att skratta. Det ger mig jättemycket energi. Men också det med att ge saker och ting. I restaurangbranschen så har man ju liksom servat andra människor. Och många tror så här, ska jag bjuda med en kock, det måste ju göra så fint. Men vi kockar är väldigt nöjda med att bara få en tallrik mat eller en smörgås som någon annan har gjort. Så man ska inte ha så stora, bara att någon annan har gjort en effort liksom, och det betyder jättemycket. Och jag brukar säga det här med, på Generation Way så pratar vi om att hjälpa. Jag frågar om någon annan vill ha kaffe. Det här kan låta väldigt enkelt, men när någon mer vill ha kaffe så kan jag hämta en kopp kaffe till dig med. Och att man ställer upp på varandra, att man... Det är så lätt att sätta på kaffe. Jag, även om jag är chef och ägare så fixar jag kaffe. Liksom. För mig är det så naturligt. Vi är ett litet bolag fortfarande, men jag vill ha med den kulturen in i att vi är schyssta mot varandra, vi stöttar varandra. Det tycker jag, det ger mig energi som gör det, och också tror jag det kan hjälpa och ge energi till dem i mitt team då.
Det är en bra inställning. Jättefint.
Sen ska jag säga att det gör man kanske inte när man är stressad och trött, då kan det bli så här. Men jag försöker jobba med de sakerna.
Men då kan man ju också ha det som en indikator, att varför orkar jag inte liksom ge?
Mm.
Och då kanske det är något annat man måste fixa med. Jag har en sista fråga gällande, för du gillar ju att mäta. Jag har funderat på, kan man mäta tiden det tar att laga mat från grunden hemma i kontra arbetstid? Du vet, du förstår, har man gått ner, om man skulle gå ner till 95%, säger vi, hade det gått plus minus noll då?
Bra fråga. Jag tänker som så här, att väldigt mycket av laga någonting från grunden, det är ju långkok och sånt där. Och idag har man ju så fina kärl och så fina ugnar, så att mycket av det kan man ju liksom, kan ju laga under tiden som man jobbar, till exempel. Men väldigt att laga mat från grunden innebär att köpa in bra råvaror. Och det glömmer man oftast av, så det är tiden man tar till och från till butiken. Det är ju första tiden det tar. Men se till att planera in den inköp så man har saker och ting hemma. Så kan man laga väldigt mycket mat från grunden. Och framförallt, man behöver inte vara en martyr i ett kök. Ta hjälp av dina mat, ta hjälp av dina barn eller din man eller din fru eller dina föräldrar, att man lagar mat tillsammans. Återigen till den här dokumentären vi såg, The Blue Zones, där gjorde man ju mat tillsammans. Det tycker jag man har tappat. Du var inne på Kuba förut. Jag tror att på Kuba slaktar man en gris, lagar en gris tillsammans. Det tycker jag är... Och då kan vi ju spara tid till varandra också. Inte bara till sig själv.
Mm. Och apropå den där grisen, jag trodde att det var någon slags fest eller begrav. Eller någonting, för alla var ju ute och höll på med den där,
ja,
med den där grisen. Liksom. Ja. Alltså absolut, det är intressant.
Men sen också, det finns en känd kock som heter Magnus Nilsson som drev Fäviken uppe i Norrland. Han sa det att han, det med att äta kött, jag äter kött ett par dagar i veckan och jag är inte vegan, men jag försöker äta vegetariskt. Men det här med att äta kött, då borde man någon gång vara med på en jakt och en slakt. Hur ser det ser ut? Och då får man liksom någon form av köttkörkort. Det tycker jag är intressant. Mm. De har sett den processen, hur det funkar och hur våra djur har det. Det tror jag är jätteviktigt. Så man ser att det är... Ja, jag tycker vi glömmer av det rätt ofta när vi bara ser ett paket köttfärs i frysen eller kylen i affärerna. Så.
Mm, absolut. Och apropå Pernilla Esping och hennes får. Jag äter också ganska lite kött, eller väldigt lite, men jag köpte ju kött av henne.
Mm.
Och det var ju en helt annan. Jag var så här, ja, men det här är ju hennes får och jag har ju varit hos fåren. Och vad ska jag göra med den här biten som är kvar? Och hur ska jag liksom... Det var ju inte så att jag slängde något av det.
Nej.
Absolut inte.
Det är relationen till djuret och relationen till, ja, men hur fick vi ull, hur kunde vi ha kläder. Alltså det är det som är, det tror jag kommer komma. Jag märker att det kommer mer sånt gamla hantverk som vi gjorde förr. Det börjar komma tillbaka, att sticka och virka och ta hand om det vi har. Det tror jag är framtiden.
Mm, lite långsammare.
Ja, dra ner på tempot.
Japp. Mm. Vilken bra avslut det blev.
Ja.
Det var det. Dra ner på tempot.
Ja.
Nej, men vad kul att du var här. Alltså. Jag är supernöjd över det här samtalet. Jag tänker i mitt huvud så här, vilket jävla avsnitt. Det är skitbra. Så roligt.
Ja.
Tack för att du kom. Jag tänker bara en sista liten avslutning. Vad kommer du göra framöver i ditt bolag?
Framöver i mitt bolag nu. Jag har lämnat över vd-rollen till Per, min kollega, vilket känns jätteskönt. Jag har några spännande projekt på gång med väldigt häftiga kockar som känns jätteintressant. Och sen så fortsätta utveckla produkten och laga lite mer mat. Jag har bara fått, nu när jag har inte vd längre, jag jobbar ju mycket, men jag har bara fått inspiration till att börja laga mer mat. Så att det ser jag framåt. Och odla lite grann på mitt land i våren här, det ska bli kul.
Ja, nu är det dags att sätta fröna i jorden.
Ja,
så är det. Okej, men du, då tackar jag så supermycket för att du ville vara min gäst. Och dig når man på?
Man når mig på vår hemsida. Det finns mina kontaktuppgifter och så finns jag på Instagram, brukar jag använda mest. Så att ni når mig där på generationwaste.com heter vi.
Och vi taggar såklart upp dig i våra sociala medier också. Tusen tack och ta hand om er allihopa där ute.
Samma, tack så mycket. Ha det gott.
Ha det gott.
Hej.